Undrar om inte vi ska ta och läsa från dagens evangelietext, från Matteus 11. Har du den med dig i fickan? Digitalt, eller har du det i hjärtat, eller har du det analogt? Eller har vi det på väggen? Matteus 11. Ska vi göra så som man gör i ganska många församlingar ut över hela världen? Ska vi resa oss upp och så läser vi det här tillsammans? Du kan ta fram till den andra versen, det där såg jag. Så tar vi därifrån och så till den nionde, tror jag det var. Så vi läser i Jesu namn. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. När de hörde, började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. Nej, det som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad ut för att se? En profet. Ja, jag säger er, en som är mer än en profet. Och nästa: det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Nästa: jag säger er sanningen, bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelen är större än han. Amen. Varsågoda och sitt. Vi kan ju bara stanna där på den sista versen där allra först. Jag har tagit för vana den senaste, jag vet inte hur länge jag har hållit på med det, men en bra stund. Men att jag brukar läsa för mig själv de här olika texterna som är föreslagna för söndagarna. Och det är lätt att få fram det kan du lätt ta fram på nätet. Och så brukar jag gå och meditera över dem och fundera över dem, vad det betyder. Och vilket gör då att jag, med den bakgrund jag har, så kan jag ha tillräckligt med stoff för att på kort varsel kunna ställa mig och predika om dem eller undervisa om dem eller sådär. Och samtidigt som det då blir liv i mitt eget hjärta då. Och det är fantastiskt att få att tränga in i de här verserna, i de här kapitlen. Och inte minst nu i adventstid. Advent betyder ju ankomst. Advent har någonting med det profetiska i sig. Advent är någonstans mitt emellan det gamla och det nya. Det har gått flera hundra, det har gått tusentals år på Guds upprättelseplan. Vi har pratat om det, jag har pratat om det vid några av de tillfällen jag har haft under året. Jag har talat om upprättelsen, Guds, vad Gud vill göra. Han upprättar individer Och det är ganska lätt för oss att ta till oss, för alla så vill vi bli upprättade, eller hur? Men sen också det större sammanhanget där Gud vill upprätta Israel, han vill upprätta sin kyrka. Han har upprättat och han har sänt profeter i olika tider, olika stunder. Och i Gamla testamentet så var det ett antal sådana här profeter och som förebådade Jesus. Du kan titta på Mose, han var en bild på Jesus till exempel. Men det var profeter likt Elia, Jeremia, Jesaja som tittade framåt för en upprättelse. Man brukar tala om den tiden, Gamla testamentets tid, som lagens tidsålder kan man säga. Och vi kommer se när Jesus har kommit och han har gett sitt budskap och sitt liv, så talar vi om nådens tidsålder eller evangeliets ålder. Lagen, evangelium. Och det här är spännande att titta in i det här. Johannes döparen, han var precis liksom på tröskeln där nästan i sin funktion. Johannes var släkt med Jesus. Johannes hade predikat. Och det hade skett mycket saker runt omkring honom. Han var en lagens förkunnare. Omvänd er. Han var ganska tung, om man säger så. Det var inte alltid så roligt att vara runt omkring honom. Han var en ganska sträv av sig. Han pekade på människorna och sa att ni behöver omvända er. Han pekade ut synden som människor kände sig syndiga. Och det här är sånt här, idag i vår tid så är det här helt förbjudna ord att överhuvudtaget säga. Förbjudna då inom citationstecken. Johannes kom med lagen. Han pekade på synden i människors liv. Jesus, han fullbordade detta och pekade på nåden, på förlåtelsen, på friheten. Det är spännande. Vi lever i en tid då vi gärna vill prata om nåden. Och vi behöver det, men vi behöver också lagen. För att om jag ska kunna bli förlåten så måste jag också förstå vad det är jag har fallit ifrån. Och vad vi som exempelvis folk har fallit ifrån. Måste vi förstå det? Förstår vi det? Ja, då kan vi ta emot förlåtelsen, försoningen. Och egentligen är det det här som sker med oss i nattvarden som vi ska fira om en liten stund. Att där kan den heliga ande peka på saker och ting i våra liv. Kanske redan har gjort det i vår förberedelse inför nattvarden. Och vi har fått syn på någonting. Att det här kan jag inte bara sopa undan. Nej, det behöver försonas. Och det försonas av Jesus. Och Jesus ger mig nåd, förlåtelse, försoning, upprättelse. Så det kristna budskapet är, ja, lag, nåd. Lag, nåd. Det är liksom det här är lite havregrynsgröt så att säga. Det är väldigt nyttigt. Det smakar inte alltid så gott. Ja. Är det någon mer än jag som har tänkt på Me Too i höst? Me Too har fått fungera som lagen under hösten. Många människor, många män som går omkring är skakade, rädda, rädda för att bli upptäckta. Och en del har blivit upptäckta och fått lämna välbetalda jobb och sysselsättningar och så vidare. Jag har verkligen rört om i grytan i Sverige och ut över världen. Och jag tror att det är en sund respekt och vad vi säger i kyrkan, gudsfruktan, vördnad. För detta tror jag vi allihopa behöver uppleva. Och utifrån det här så finns det många också människor som har lidit. Och det finns många offer. Och vi brukar ju säga ibland, och vi brukar sjunga ibland, att Jesus är svaret. Och det kan låta lite ytligt ibland det där, men faktum är att Jesus är svaret vad det gäller Me Too. Att det finns en försonare även för den värste, så finns det nåd. Det finns förlåtelse även för den som har begått så mycket fel och så mycket oriktighet och så mycket synd. Och även den människan får komma till Jesus på sina knän, bekänna synd, ta emot förlåtelse, upprättelse. Och sen är ju det naturligtvis inte färdigt med det, utan det finns också ett sätt att leva ut det här då. Vad står det? Älska Gud av hela ditt hjärta, av din själ, av all din kraft och din förstånd. Och din nästa som dig själv. Det finns ingenting i Guds ord i Bibeln som vi försöker hålla oss till som kan bejaka ett sånt här förhållande, ett sånt här sätt att leva som Me Too har tagit upp och kämpat. Det finns ingenting av det här som vi som kristna, varken som bibelläsare eller som ledare eller något, vi kan inte bejaka någonting av det, utan vi får ta det här allesammans till Herren. Och vi vill be om hans kärlek, den respekt som vi behöver visa för var och en. Så i den här tiden så finns det också ett behov av nåd. Det finns ett behov av barmhärtighet. Det finns ett behov av förlåtelse. Det finns behov av försoning. Det finns ett behov av att öppna våra hjärtan, både för förövare och offer. Och här står vi, inte minst som förebedjare, som kristna, som individer, men också som församling. Så hoppas att du känner mitt hjärta i det här. Och det är inte helt lätt att ta upp det här, men att vi behöver röra vid det också ifrån den här synen. Så visst, vi tackar Gud på många sätt för Me Too. Vi gör det. Men vi säger också att Jesus är svaret för vår värld idag. Han är det. Och i honom så finns det försoning. Och det var det här stora som Johannes förebådare, som han pekade på. Han pekade in i nådens tid. Han pekade in i försoningens tid. Och vi, i advent så pekar vi ju fram emot mot julen, mot Jesusbarnet. Jesusbarnet nu som vi ska få se på Kungstorget i eftermiddag. En proklamation av det som om Guds människoblivande. Att Gud är som är, Gud blev människa. Jesus som blev och är sann Gud och sann människa. Inte något hopkopplat, utan han är sann Gud, sann människa. En sån här grundsats i den kristna tron. Därför så kunde vi försonas med Gud. Därför kunde Gud försonas med människan och människan med Gud. Därför att Jesus som sann Gud och sann människa kom hit ner. Mycket stort. Det får vi proklamera på torget idag. På det här viset. Och jag tror att det här är någonting viktigt för oss som är frikyrkliga. Viktigt för oss som man kan kalla oss för pingstkarismatiker eller väckelsekristna. För när jag har sett tillsammans, när jag har träffat mina vänner från Svenska kyrkan, en del av prästerna där, när vi sitter och samtalar, så ser jag vilken kärlek de har till julen. Vilken kärlek de samtalar om det. Och pratar om Jesu människoblivande. Och hur stort det här är. Det är inte en liten grej som bara försvinner som några julklappar. Utan det är själva centrum i vår kristna tro. Jag kommer ihåg en av den kanske viktigaste, jag ska inte rangordna det, men en väldigt viktig mentor och förebild som jag hade, för han är hemma hos Gud nu, var Kjell Sjöberg. Och vi samtalade ibland om saker och ting. Och han har betytt oerhört mycket för mig. Jag har fått vara med och resa med honom och sådär. Han sa så här, Håkan: jag skulle egentligen vilja ha en riktig väckelsekampanj över julafton och juldagen och annandagen. Men så sa han, och så blir han lite sådär, men det går ju inte. Och faktum är att vi frikyrkliga som tycker att vi är så fria och så fräscha och på det och väckelsinriktade och allt det här, vi sätter inte alltid julen så centralt som vi skulle göra. Så i fokus i Guds ögon som detta är. Så mycket i fokus så att många inom den lutherska kyrkan, många katoliker och ortodoxa, vet du vad de gör i advent? Fastar, ja. Sätt dig in i det svenska samhället i advent. Då vi istället ger järnet. Vi tar ut julborden någonstans i november och festar. Och väldigt många av texterna i december handlar om just att inta en mer disciplinerad attityd, för att sen i jul, då ska vi festa. Och nu står jag här. Nu står jag inte här för att slå ner modet på dig och så vidare. Det ligger inte där, utan jag skulle bara vilja att vi får reflektera lite grann över det här. För att stora delar av kristenheten, de lever just nu i fastan. För att sen liksom brista ut i festen, i julfesten. På grund av att Jesus kom, själva centrumet för vad vi firar. Ja. Så därför är det viktigt, och som jag då går tillbaka till Kjell här, som han sa att många gånger så släpper vi slappnar av så mycket så att ibland får fienden möjligheter att komma in. Faktiskt. Och det var lite grann därför han ville liksom förstärka och vara radikal där. Så vi ska inte ge fienden något tillfälle. Så var öppen för det och bed. Och att vi får vaka också på ett visst sätt och söka Herren. Ja. När, om du tittar där i den 11:e versen som jag, den finns kvar va? Ja. Den här versen läste jag i början av veckan och jag tänkte, god tid det här. Det. Om du läser den, bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Det finns ingen som är större än Johannes döparen. Alltså Johannes döparen var störst. Alldeles i slutet av den tiden. Och han var störst. Och sen står det, men den minste i himmelriket är större än han. Wow, bara snurra liksom. Vad är det här för någonting? Läser den igen. Alltså han är den största, men den minste i himmelriket är större än han. Så jag har gått och funderat på det här och bett över det här. Jag har slagit upp i böcker och tittat och så vidare. Vad i hela världen kan det här betyda? En sak som jag förstått mer och mer, det är att vår tro, din och min tro, sitter inte i hjärnan. Gör så här lite, så här. Gör så här. Så. Det skramlar lite, eller hur? Tron sitter inte i hjärnan. Många svenskar och andra i Europa tror att det är så många gånger att det är här i hjärnan. Nej, det är i hjärtat. Vilket säger att du måste inte vara en idiot för att vara en kristen. Det hjälper. Nej, inte det heller. Men det finns någonting här att ta tag i, att förstå. Att bara för att inte du och jag förstår det, eller att inte förstår det, så är det fel. Det går inte att ha den attityden i de här frågorna. Utan vi kan ta emot någonting i våra hjärtan som vi inte förstår först i vår hjärna. Men efterhand ska du se att saker och ting också förklaras för din hjärna. Det här är spännande. Det är jättespännande. Men om man tittar på det här lite grann. Johannes, han fanns ju då i gamla testamentet, i gamla förbundet. Och man brukar säga att det gamla förbundet var mindre än det nya förbundet. Så därför så var Johannes en representant för det gamla förbundet. Och den minste i himmelriket, där talar Jesus då om komma skall. Den minste i himmelriket blir därmed större. Därför att han eller hon finns i ett större förbund. Är du med mig? Så där kan du se någonting. Någon översättare eller kommentator menar också att kanske Jesus menade sig själv när han säger det här om sig själv då. Den minste i himmelriket är större än han. Alltså han, kanske man kan läsa versen så, alltså att Jesus, han var ju ödmjuk Jesus när han säger en sån sak då. Jesus, han är större än Johannes. Man kan i alla fall fundera på det och tänka, meditera över det. Det ger någonting av det. Under veckan så gick jag och funderade en hel del på det, just det här uttrycket, den minste. Jesus pratar ju lite senare om just om barnen, att han vill att vi ska vara som barnen, att ta emot honom med på det sätt som ett barn kan göra, i den tillförsikt och den förtröstan och förtroende som ett barn visar. Att han liksom säger att vi skulle vara sådana i vår relation till Herren. Men vi tänker också när vi talar om den minste, de minsta bland oss i vårt samhälle. Och när jag kom här i tisdags när vi hade bönen, så på något sätt så aktualiserades det här på flera olika sätt under tiden vi skulle be och innan vi skulle be och när vi skulle be, just att det var de minstas behov som kom i centrum och som vi fick be för. Och vi bad för en del tunga bönämnen. Jag tror att det är någonstans där. Människor med stora behov. Vi bad tillsammans. Gud är intresserad av de minsta ibland. Det vi kallar de minsta. Men kanske de vi kallar de minsta är de största. Eller som igår, jag var inte med här igår kväll, men Gunilla, hon kom hem igår kväll som kvittrande som en fågel. Kan du tänka dig, det var så mycket folk och det var så fint och det var så bra här. Jag vet inte hur många, var det någon mer som var med? Du var med, det var mycket, var många här. Va? Ja, en fantastisk kväll. Var det så? Det var inte bara Gunilla som tyckte så. Ja. Nej, men där har vi någonting där vi sätter de vi kanske många gånger skulle kalla för de minsta får vara i centrum. Och vi har sett det här de senaste åren. Och det var det vi läste i den här salmen som du sa, en fristadssalm, salm 146. Vad Gud vill göra ibland de minsta. Så ett bra sätt att förbereda sig för julen är att bekänna synd och ta emot förlåtelse. Ett bra sätt att förbereda sig är att titta på just det här att Gud blev människa i Jesus Kristus. Ett bra sätt under julen är att kanske titta i någon bok eller läsa bibeltexter just om det ämnet och försöka tränga in det här och säga: Gud, jag förstår inte det här riktigt, men hjälp mig gode Gud, kan jag få förstå det här lite mer? Det här som de tycker är så fantastiskt men jag inte riktigt fattar. Gud kan ge dig en uppenbarelsens ljus som den här stjärnan lyser rakt in i ditt hjärta och mitt hjärta. Och så kommer julen att bli så rik, så djup, så fin. För det rent centrala i vår kristna tro. Tack Herre för detta fantastiska som Johannes pekade fram emot. Tack för det profetiska. Tack för att du gör oss profetiskt känsliga i den tid som inne är. Herre, vi förstår också att du också kommer en andra gång. Och Herre, vi vill vara klara, vi vill vara redo för att du kommer tillbaka. Vi förstår att det är inte bara så som det rullar och går här nere för all tid, utan att det finns en tid då du kommer tillbaka till jorden och uppenbarar dig på ett väldigt speciellt sätt. Och vi vill vara redo för det. Vi vill ta emot dig genom vår lovprisning, vår tillbedjan och vår bön, Herre. Tackar dig Herre för att vi får gå vidare med dig in i advent och in i jul. Och att du bara förklarar. Låt ditt ljus komma i våra hjärtan. Låt oss förstå Herre. Och vi ber också nu för alla människor som går och kämpar med dåliga samveten. Herre, vi ber att vi skulle få vara med också att få peka på nåden. På försoningen som du kan ge. Tack Herre för att du finns här just i den här tiden, i den här mörka tiden, och du lyser upp den genom din förlåtelse, din försoning och din nåd. Det prisar vi och lovar dig för, Jesus. Halleluja.